Mars månads talbokstips bjuder bland annat på spännande ekologiska romanbyggen, finlandssvenska och judiska familjehistorier och ridande bibliotekarier på 1930-talet. Ordet går till Anna Falk och Maria Sandelin på Malmö stadsbibliotek. Och det är Maria Sandelin som börjar.
Överlevarna som kom ut i höstas är Alex Schulmans första renodlade roman. Tidigare har han skrivit flera biografiska romaner om familjemedlemmar. Till exempel Bränn alla mina brev från 2018 som handlar om morföräldrarna Karin och Sven Stolpe. I den nya boken finns likheter mellan romanfigurerna och Alex Schulmans egen familj, men händelserna är uppdiktade. Boken börjar med en våldsam scen och läsaren kastas rakt in i händelsernas mitt. Vad är det som har hänt? Inte förrän man kommer till slutet får man hela svaret. Berättelsen utspelar sig på två tidsplan. Ett nuplan där tre bröder åker till barndomens sommartorp för att sprida mammans aska. Och i barndomen som var präglad av föräldrarnas förkärlek för alkohol. Mamman var lynnig och oberäknelig, pappan ofta melankolisk. Men däremellan fanns det också mycket kärlek. I den här miljön blir mellanbrodern Benjamin en känslomässig seismograf som tidigt avläser humörsvängningar hos föräldrarna. Dåplanet utspelar sig till stor del på torpet där familjen tillbringar somrarna. Pojkarna simmar, läser serietidningar och gräver ner tidskapslar. Men en sommar inträffar något fruktansvärt som kastar sin skugga över resten av familjemedlemmarnas liv. Den här boken finns som talbok med text och punktskrift. Talboken är på 5 timmar och 55 minuter och det är Ove Ström som är inläsare.
Har du läst Alex Schulman som bloggare på sin tid?
Jag har inte följt honom, men jag vet ju mycket väl vad han skrev och framförallt hur och sådär. Han var väldigt osympatisk och elak person på den tiden. Och jag tycker det är fascinerande att den människan rymde en sån här finstämd författare inom sig.
Så, du är ny som talbokstipsare. Vad heter du?
Jag heter Anna Falk. Och jag tänkte tipsa om Olyckliga i paradiset. Varför mår vi dåligt när allt är så bra av Christian Ryck. Den kom nu i år. I den här boken utforskar psykiatern Christian Ryck ett både angeläget och omdiskuterat ämne. Nämligen den psykiska ohälsan i dagens Sverige. Han gör det på ett både resonerande och historiskt tillbakablickande vis och börjar med en berättelse om sin egen mormor Lisen. Hon föddes 1914 och förlorade sin mamma i spanska sjukan när hon bara var 5 år gammal. Under de drygt 100 år som gått sedan dess har vi fått ökad livslängd, mer frihet, ökad jämställdhet och välfärd. Men ändå mår vi inte bättre, och hur kan det komma sig? Vi lever i ett samhälle där psykiatriska diagnoser som till exempel utmattningssyndrom ökar. Många människor tar antidepressiva läkemedel och en allmän känsla av stress tycks hänga över oss. Beror det här på ensamhet, på våra förväntningar, på att vi tillbringar så mycket tid bakom mobil eller datorskärmar, att allt går för fort eller kanske på att vi äter ohälsosamt? Vilken roll spelar genetiska förutsättningar och vad betyder faktorer i vår miljö för hur vi mår? Var går gränsen mellan det som är friskt och sjukt? Den här boken har korta kapitel, är lättläst och innehåller en hel del handfasta råd. Men framförallt så väcker den många tankar och ger en insikt i hur komplext ämnet är. Ett budskap är att vi alla är olika och ett annat är att vi nog alltid kommer att vara lite olyckliga i paradiset. Boken finns som talbok med text med en speltid på 6 timmar och 57 minuter. Och det är Ingela Pyk som är inläsare.
Då fortsätter jag med Övergivenheten av Elisabeth Åsbrink. Den kom också i höstas. Den här boken är en blandning av roman, fackbok och essä. Elisabeth Åsbrink försöker förstå sin judiska familjs historia här främst på mammans sida för att förstå sig själv. Berättelsen kretsar kring tre kvinnor, mormodern Rita, mamman Sally och så huvudpersonen och berättaren Elisabeth med andra namnet Catherine, eller K som hon kallar sig i boken. Boken utspelar sig i London, Sverige, mest Stockholm, och i Thessaloniki i Grekland. Mormor Ritas familj kom från Tyskland och var inte judisk. Egentligen skulle de ha emigrerat till USA, men på vägen fick de stanna i England eftersom pengarna tagit slut. Så småningom träffar Rita en annan invandrare i London, den sefardiske juden Vidal Cuenca, och får två döttrar med honom. Problemet är att hans judiska familj inte kan tänka sig ett äktenskap med en icke-judisk kvinna, så därför lever han i många år ett dubbelliv där han bor hemma hos mamman i veckorna och hos sin hemliga familj på helgerna. Ritas dotter Sally flyttar till Sverige och träffar en ungersk jude som hon får dottern Elisabeth K. med. Elisabeth Åsbrink hade först tänkt kalla boken för Ensamheten. Tystnaden hade den också kunnat heta, tänker jag. Det handlar om människor som döljer vilka de är och som lär sig vad man kan prata om och inte. Flickan K. tillbringar till exempel sin barndom med att se till att mamma Sally inte blir upprörd. Hon tassar runt det judiska och runt pappan som lämnat mamman. En del av boken skildrar också författarens resa till Thessaloniki där hon vandrar i de sefardiska judarnas spår. Sefarderna blev utvisade från Spanien 1492 och hamnade runt om i Europa, framförallt i det osmanska riket och framförallt i Thessaloniki. Den här delen är fylld av fängslande fakta, men är samtidigt väldigt känslomässig. Den här boken finns som talbok med text på 8 timmar och 49 minuter, och det är Malin Halland som läser.
Och du byter genre fullständigt jämfört med din första.
Absolut, från att må dåligt till feel good. Jag tänkte tipsa om Bergens stjärnor av Jojo Moyes. Den kom 2019. Det är en talbok med text. Inläsare Marcus Julhammar. Speltid 13 timmar och 27 minuter. Och boken finns också som punktskriftsbok. Det här är Feel Good, författaren Jojo Moyes första historiska roman. Den bygger på verkliga händelser och tar avstamp 1937 i England, där huvudpersonen Alice Wright lever med sina föräldrar. Livet är väldigt stillastående. Så när amerikanen Bennett Van Cleve friar till henne ser hon en chans till förändring och hopp om ett betydligt mer spännande liv. Det visar sig dock inte bli riktigt så. För när hon flyttar in i Bennets föräldrahem i småstaden Baileyville på landsbygden i Kentucky finner Alice att hon är mer instängd än någonsin. Bennett visar inte längre något intresse för henne, och den religiösa svärfaden, som också äger traktens kolgruva, gör tydligt klart att kvinnans plats är i hemmet. Punkt. En dag efterlyser staden frivilliga kvinnor till att bli ridande bibliotekarier. Det är en del av Eleanor Roosevelts satsning på utbildning. Alice anmäler sig och nu tar en hård men äventyrlig och så småningom mycket frigörande tid över för Alice tillsammans med de andra ridande bibliotekarierna. De blir snart kända och levererar böcker och tidningar till invånarna i bergstrakten, oavsett väder och vind. Den här romanen har alla ingredienser som behövs för en riktigt god läsning. Mod, vänskap och kärlek, liksom orättvisor och motgångar som vänds till revansch och framgång. Och som bonus så finns det också en hel del humor och lite svärta.
Hade du kunnat bli en ridande bibliotekarie?
Ja, om jag övervinner min rädsla för hästar.
Så, och Maria fortsätter med.
Ja, då var nästa bok här Borde hålla käft, en bok om Märta Tikkanen av Johanna Holmström. Man befinner sig gärna i Märta Tikkanens sällskap. Hon är klok, varm och slagfärdig. På 1970-talet var hon en feministisk föregångare, men hennes böcker talar till kvinnor och män även i vår tid. Hösten som gick kom två biografier om Märta Tikkanen. Johanna Holmströms Borde hålla käft och Siv Storås De oerhörda orden. Jag har läst Johanna Holmströms bok, som handlar lika mycket om Märtas liv och person som om hennes författarskap. Johanna Holmström själv och hennes förhållande till Märta Tikkanens författarskap är synliga på varje sida. Holmström är ung, själv en skönlitterär finlandssvensk författare och feminist, Dessutom delar hon Martas erfarenhet av att ha levt i en destruktiv relation. Johanna Holmström tycks ha läst varje recension av Tikkanens böcker, och hon analyserar mottagandet utifrån den tidens syn på litteratur och på förhållandet mellan könen. Hennes inställning är generellt positiv och inkännande, men som en röd tråd genom boken löper frågan om varför Märta stannade kvar i det äktenskap som hon beskrivit i århundradets kärlekssaga med författaren och konstnären, egocentriken och alkoholisten Henrik Tikkanen. Både hon och barnen får illa, så varför? Det berodde på kärleken, verkar Märta själv mena, men Johanna Holmström nöjer sig inte med det svaret. Var Märta verkligen feminist när hon inte levde som hon lärde, undrar hon. Att läsa en författarbiografi är i bästa fall att få perspektiv på sin egen läsning, och det tycker jag att man får med den här boken. Och den här boken finns som talbok med text på 15 timmar och 46 minuter med Anna Döbling som inläsare.
Har du läst Märta Tikkanens böcker själv?
Det har jag, många av dem. Till exempel århundradets kärlekssaga som nämns här, eller Rödluvan, eller Två, en mer traditionell biografi som handlar om hennes liv med Henrik Tikkanen.
Har vi hunnit till sista?
Ja, det handlar om Przewalskis häst av Maja Lunde från 2020. Den finns som talbok med text, inläsare Jens Malmqvist, och speltiden är 17 timmar och 3 minuter. Norska författaren Maja Lundes senaste bok är den tredje av 4 romaner i ett tydligt klimatspår. Boken pendlar mellan 3 tidsplan och 3 berättelser, alla med världens sista vildhästar som gemensam nämnare. Här följer vi zoologen Mikhail från Sankt Petersburg som 1880 reser till Mongoliet för att jaga de mytomspunna hästarna. Den tyska veterinären Karin som arbetar med att återföra hästarna till steppen efter Sovjetunionens fall på 90-talet. Och så Eva och dottern Isa som år 2064 kämpar för att bo kvar på sin gård i Norge. I en värld som håller på att falla samman. I en framtid inte långt bort från vår egen här och nu. 2015 kom Binas historia. En fantastisk roman om bins betydelse. Men också om människors längtan efter att vara något och föra det vidare. Den romanen utspelar sig i 1800-talets England, i USA år 2007 och i ett framtida Kina 2098, där människorna tvingas pollinera fruktträden för hand. Efterföljaren Blå har det livsviktiga vattnet som tema. Här följer vi 70-åriga klimataktivisten Signe som seglar över havet i ett samtida 2017. Liksom klimatflyktingen David och hans dotter Lou i ett uttorkat Sydeuropa år 2041. Det är starka böcker, så det var med bävan jag läste Przewalskis häst. Precis som de andra romanerna handlar den om det sköra samspelet mellan natur, djur och människa. Men också om förhållandet mellan föräldrar och barn. Och precis som i föregångarna, fast kanske ännu mer här, sugs man in i handlingen och stämningen och kan omöjligt sluta läsa. Det är djupt berörande. Och Maja Lunde är också manusförfattare och barn- och ungdomsboksförfattare. Och hon kan verkligen konsten att fängsla sin läsare.
Avslutade Anna Falk på Malmö stadsbibliotek som tillsammans med kollegan Maria Sandelin valt ut följande böcker. Överlevarna av Alex Schulman. Olyckliga paradiset. Varför mår vi så dåligt när allt är så bra? Av Kyhan Ryck. Övergivenheten av Elisabeth Åsbrink. Bergens stjärnor av Jojo Moyes. Borde hålla käft. En bok om Märta Tikkanen av Johanna Holmström. Och Przewalskis häst av Maja Lunde. Dessutom nämndes De orörda orden av Siv Storås. Binas historia och Blå, bägge av Maja Lunde. Samt århundradets kärlekssaga, Rödluvan och Två. Alla med Märta Tikkanen som författare. Och reporter var Dodo Parikas.